Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hej, hej. Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren.
Och jag heter David Jakobsson.
Vi står i vår poddstudio i Stockholm och ska ge oss på att spela in en alldeles färsk, fin podd.
Och det är på tiden. Det
var... Ja, vi blev inte lucka där. Vi har ju varit ute och rest väldigt mycket, båda två.
Ja.
Fastnade. Du fastnade igår i så här stängt luftrum.
Ja, alltså, jag ska inte gnälla, för jag trodde faktiskt inte att jag skulle komma hem. När man läste nyheten om att det var stängt luftrum över Sverige, då fattar man ju att okej, det kommer att vara kris och kaos hela dagen och hela kvällen. Men jag fastnade en stund på Kastrup. Sen kom jag faktiskt hem. Jätteskönt.
Ja, det var ju några som landade där på Arlanda när det var stängt luftrum och möttes av väldigt förvånad personal.
Jaha.
Som undrade, var kom ni ifrån? Men det var ju så att man kunde ju ändå plocka ner de plan som var uppe i luften.
Ja, det är en god idé. De kan inte hänga där i evigheter.
För att de kunde då se, det var väl ganska bra väder så att man kunde se. Jag flög in till Paris förra veckan och då var det väldigt mycket dimma där nere.
Mm.
Så sitter man där och spanar ut lite grann och man börjar närma sig och ser att man märker att man går neråt. Liksom. Så rätt som när man tittar ut så ur molnet så sticker det upp en liten pinne med en röd lampa på. Så blir man lite fundersam, undrar hur lågt vi är egentligen och hur dimmigt det är egentligen. Men det kanske var någon sån här mast ovanpå Eiffeltornet som stack upp. Men det såg lite märkligt ut.
Mm.
Man ser hela molntäcket och sen är det en mast där. Liksom.
Mm. Nej, men ibland så ser man ju ingenting förrän man faktiskt känner att man tar i marken.
Nej. Och jag landade i München också nu. Då landade vi samtidigt som ett annat plan på en annan bana bredvid oss. Så man gick ner och tittade ut och så ett annat plan som låg där fint. Också lite märkligt.
Ja, men det är inte flygplan vi ska prata om.
Flygplanspodden kommer senare.
Ja, vi borde starta den. Det är lika mycket flygplan som bilar i våra liv nästan. Men ja, vad har du för favoritflygplan förresten?
Jag har ingen aning om vad jag åker med. Jag brukar försöka komma in och somna så fort som möjligt.
Ja,
eller skriva.
Ja, jag brukar ju jobba om man inte hamnar bredvid någon tjockis som tar all plats. Det, ja. Du, vi har ju kört ganska många roliga bilar.
Ja, vi har kört ett gäng stora bilar.
Det finns en bil som du har kört som jag faktiskt är lite avundsjuk på. Som jag har, sen vi såg den för första gången, nu kommer jag inte ihåg om det var i Frankfurt, va?
Mm,
då tänker jag på Jaguar F-Pace.
Ja, det där är ju en modell som har synts väldigt mycket. De har ju annonserat den hårt och man har haft tävlingar och få åka iväg till Montenegro där vi var och provkörde. Inte ett helt vanligt ställe för provkörningar, men en väldigt udda plats på många sätt. Det var, vi körde runt i det landet, det är ett väldigt fattigt land och de är inte med EU och så, men det fanns en liten bukt där det var då väldigt fina hus och vi bodde på ett jättefint hotell. Och det visade sig att många kändisar har ett gömställe.
Mm-hmm.
Väldigt, väldigt fint vatten där.
Mm.
Och är man i Dubrovnik, som ju många åker till på semester, så kan man ta en liten bussresa söderut över gränsen till Montenegro och hamna där. Ungefär där vi var. Så det är ett bra tips.
Nu var det alltså resepodden.
Ja, det blev resepodden.
Semesterpodden. Ja. Vad härligt. Men, jag hörde någon annan igår när jag var ute och flaxade som pratade just om detta. Att det var jättesmidigt att ta en buss från Dubrovnik. En person som var med dig, gissar jag. Då,
ja,
på denna
det var nog en kollega till oss.
Ja.
Vi tog ut de här bilarna och körde norrut mot Kroatien blir det då. Upp i bergen och vi var direkt lite så här, vad mycket små vägar det var. Det var inte direkt motorvägar i det landet, så det var så här ett svensk landsväg, 70-väg. Så vi körde norrut och vägarna blev mindre och mindre och mindre. Mm. Vi kom upp på ett ganska häftigt ställe, en stor platå, man hade en damm. Där hade Jaguar byggt upp en liten anläggning med konferensrum och där hade de lite visning och sånt. När vi åkte därifrån så fick man också prova på deras ska vi kalla det nedförsbackeskörningsteknik.
Okay.
Man kan alltså köra den nedför väldigt, väldigt branta backar utan att den tappar fästet, utan att man behöver göra något. Man ställer in bara en, så här, nu ska jag köra nedför här, kör själv nedför. Men det var väldigt läskigt att köra ut för en kant. På den här banken, för den här dammen, så hade de byggt en ramp nedför. Och då fick man ställa bilen på tvären och sen var det någon som visade kör fram. Man såg ingenting. Man märkte att nu är ju framhjulen överkanten här. Mm. Och så man såg ju inget alls liksom, hur brant det var förrän man började åka ner för. Så det var bland det läskigaste jag gjort faktiskt, att köra där.
Usch.
Ja, så körde vi vidare och fick köra upp för en liten slalombacke på gräs. Visade den effektiva fyrhjulsdriften. Mm. Och därifrån så var det då sista etappen tillbaka till flygplatsen. Och då sa de att men ni kan åka över berget här om ni vill. Det blir lite mer terrängkörning. Mm. Så här 5 kilometer terrängkörning. Och så kan ni åka på landsvägen. Men vi kör över berget tyckte vi då, även om det skulle ta längre tid.
Men det är ju rätt ovanligt att biltillverkarna låter oss slaska runt med sådär dyra bilar hur som helst.
Och den bergskörningen var ju absolut det värsta jag varit med om. Det var så här stora stenar och typ en vandringsled som vi får iväg upp för och ner för. Och det var så här branta stup, inga räcken och så här, precis så brett som bilen. Mm. Och sen skulle man liksom kryssa fram i så här 5-10 kilometers fart uppför och runt kurvor och så här serpentinvägar.
Roligt. Det låter väldigt kul. Alltså,
det var två vandrare som gick där. Mm. Och de liksom, oj, vad kommer det här? Kommer det en bil här mitt i alltihopa? Liksom. Och så var det fantastisk utsikt över Medelhavet där, men när vi väl kom upp.
Hur var det med terrängkörningslagen?
Ja, det kan man undra.
Som så här tråkig svensk.
Ja. Men det var fantastiska terrängegenskaper. Mm. Så herregud vad bra den här bilen gick i terräng. Och den är lite hög, den är väldigt hög sitt. Man sitter högt liksom mot marken. Så det är högt insteg. Det är nästan lite så här pick-up-känsla på att hoppa upp lite i bilen. Mm. Så det är hög markfrigång, så den klarade ju alla sten och sånt bra. Mm. Men hur många tar ut sin 700 000 kronors bil?
Ja, precis det jag tänkte fråga dig nu. Alltså de där bilarna kommer ju finåka.
Ja,
på lite tjusigare adresser runt i dyra städer så.
Speciellt Jaguar har ju kanske inte där. Det är väl kanske inte riktigt Land Rover stuk på att man, det är några på landet som köper den heller.
Nej,
det men en reflektion är det ju väldigt många av de här stor SUV-tillverkarna som satsar mycket på bra fyrhjulsdrift. Mm. Och vem ska använda det?
Ingen aning. Det kanske är bra till rävjakten.
Ja.
Men du, hur var den på vägen då?
Hur var den på vägen? Ja, men den har ju samma teknik som XC och XF. Mm. Alltså samma uppbyggnad, liksom, samma styrning och så. Så den går ju väldigt bra. Nu var det ju inte, det var för små vägar egentligen för att köra fort eller så.
Mm.
Och den är ju rätt så stor bil faktiskt. Men den går riktigt bra på vägen också. Bra utrymme, bekväm.
Mm. Vad är det för motor i?
Oj, vi hade väl lite olika motorer. Det var ett tag sedan jag körde den där. Kommer inte ihåg vilken jag körde. Det fanns lite olika att välja på. Det är väl samma motorer tror jag, samma drivlinor som XE.
XE, okej. Okay. Mm. Den har inte jag kört
XF.
Faktiskt.
Det är ju liksom samma bil.
Mm. Spännande.
Ja.
Du har ju kört andra subbar också. Men jag vet ju en sub som du var och körde i förrgår, va?
Ja, i München. En Ford Edge. Och den här bilen har ju funnits i USA ganska länge. Eller något år i alla fall.
Okay.
Och den kommer nu till Europa och den ska säljas i Kina. Och det här är ju en sån global bil som Ford kallar det.
Mm.
Här har vi också teknik från andra. Det är ju samma som Mondeo och S-Max. Samma bil, fast en SUV.
Ja. Det är ju väldigt vanligt nu med att man försöker bygga så många olika versioner av en bil som möjligt. Det blir ju billigare liksom när man redan har byggt klossarna.
Men det var sitt, när man hoppar in i bilen så är det ju som att hoppa in i en S-Max eller en Mondeo, eller framförallt Mondeo. Men man sitter ungefär som i S-Max också, lite högre upp än instrumentbrädan.
Mm.
Den här är ju, jag tyckte den var väldigt snygg på utsidan.
Mm.
På insidan så är de lite efter Ford kan man säga. Jag tycker inte riktigt deras interiördesign hänger med.
Nej. Och nu har de ändå lyft sig de senaste åren väldigt mycket.
Ja. Bildskärmen finns ju där, en pekskärm, men den ligger rätt så mycket ner. Så man undrar hur det funkar riktigt när det blir bra solbelyst där. Liksom.
Mm.
Ligger mycket mer ner än andra motsvarande. Och så kan man peka på den eller sköta den lite med reglage också. Den var ju rätt så väldigt, väldigt bekväm. De har ju kommit med en teknik som ska reducera bort vindbrus. Mm. Ungefär som så här hörlurar med brusreducering.
Mm.
Så det blev väldigt tyst faktiskt.
Det finns ju andra som bygger bilar som inte brusar så mycket av sig själva.
Ja, det kan man störa ut ljudet istället. Ja. 2 liters diesel körde vi med 210 hästar. Mm. Dubbelturbo, det finns samma, det är samma diesel i botten som S-Max var den här på 180 hästar. Det finns den också till den här. Vi körde en 6-växlad automatlåda som ju var lite väl seg. Motorn var inte, upplevdes väldigt seg faktiskt. Mm. Inte helt så här rapp. Han hade behövt liksom en snabbare reaktioner. Man satt lite och längtade efter en bensinmotor som inte kommer till Europa. Det finns i USA, men i Europa kommer bara den här 2-dieselvarianten här. Mm. Så det kändes som att den hade behövt liksom en lite snabbare, rappare motor.
Men en sak som den också behöver, som jag förstår att den inte har, det är ju en extra sätesrad.
Nej, precis. Den är 5-sitsig men väldigt stort bagageutrymme. Nu kommer, alltså, nu, taklinjen går ner ganska hårt och väggarna går in ganska mycket. Så att utrymme, när man öppnar så upplever man att wow, vilket långt och stort lastutrymme. Men det kommer bli problem om man har höga saker. Om man till exempel drar in en hundbur så kommer den inte riktigt att få plats, tror jag, på höjden. Alltså den kommer att ta plats på höjden liksom. Den kommer att behöva stå i mitten. Så att den är, lastutrymmet är ju stort långt ner men inte så stort högre upp då, kan man enkelt uttrycka det.
Okej.
Okay. Så att ja, det går nog in mycket volym om man ska fylla med vatten. Men oftast har man ju väskor och sånt som kommer att ta i. Man får packa ordentligt. Men det var riktigt, det var stort baksätt också. Mm. Rymlig. Och i Kina har man då istället en annan taklinje. Så den är liksom lite högre, längre bak.
Okay.
Bara för att de ska kunna sitta längre bak och vara ännu mer utrymme. Mm. Men det blir ju, det är ett litet problem det där. Det blir som jag skrev i texten, en liten kompromiss. Det ska ändå säljas i USA, Kina, Europa. Som ju har helt olika typer av körning. Mm. Och sen ska den då ta med sig teknik från S-Max och Mondeo. Och överlag så känns det som att Ford börjar bli väldigt mycket fokus på amerikansk körstil och köregenskaper. Mm. Även om de säger tvärtom när de nu lanserar bilen. Här är ju så roligt att köra, här är så fantastiska köregenskaper. Jo, men man känner ju att bilen vill vara på en amerikansk motorväg. Ja, eller i Los Angeles där det är raka vägar in i stan.
Just. Jag tycker Mondeo är ett exempel på det. Den är ju liksom mjukare än sina konkurrenter.
Den är mer amerikansk på det sättet. Och vi körde ju väldigt mycket småvägar runt München. Mm. Mycket så här korsning, ta vänster, 2 kilometer ta höger, upp och ner i fart, fram och tillbaka. Liksom.
Fram och tillbaka mellan marksfälten där.
Ja, ja. Och då så här då att till slut så bara, men det går ju inte att köra med den här bilen liksom. Jag vill bara så här, snälla släpp ut oss på autobahn så jag kan åka upp i 140 och låta den vara där liksom. De har ju den här adaptiva styrningen som är smart, alltså om man kör långsamt så behöver man inte vrida så mycket på ratten för att hjulen ska vridas mer. De har en liten motor in i ratten som ändrar utväxlingen så när man kör långsamt. Mm. Och det kan ju tyckas, och det är ju smart, den är ju smidig på det sättet när man är på parkering och så. Men det var ändå tungstyrd liksom, som jag tjatat om tidigare, runt neutralläge. När man sitter liksom och kör och bara behöver justera lite så är den ju faktiskt ganska tung i armen. Sen är det precis som om det är S-Max, när man väl då ska göra en undanmanöver, då går det jättesnabbt. Så, ja,
du låter inte överförtjust.
Nej, och sen priset var ju på den vi körde var sportversion och då började på 468 000.
Ja, det är ju...
Då var det ju autobroms var med och lite annat var ju standard. Men det var inte helt klart vad som ingick då. Men jag tror att man måste ändå plocka på en del utrustning på det så man närmar sig 500.
Ja.
Man hade en smart grej som jag inte har sett. Man som en krockkudde i bältet baksätet.
Okej, okay. Det har jag nog sett fram någon gång.
I bältet bak var lite tjockare och det gör ju inget, det var ju nästan bara snyggt. Mm. Och om det händer någonting så blåser man upp den här kudden framåt.
Okej.
Okay. Mm. Så att den passade även barn och sånt också. Det är inte så att de barnen får kudden på sig på något sätt, utan händer det något så blåser man upp en kudde framåt och då kan man ju då stöta i framsätet eller om det kommer något. Det var ju rätt smart faktiskt.
Men en halv miljon?
Ja, men för en halv miljon så får man ju väldigt mycket annat.
Ja, du låter ju inte så där överförtjust i den här bilen.
Nej, det var ju fyrhjulsdrift och sådär, men man får ju, man får väldigt mycket annat för 500 000. Så jag tror inte det kommer bli någon supersuccé i Sverige.
Nej, det låter inte så.
Nej. Och du har kört en annan dyr grip.
Jag har ju kört en betydligt finare SUV faktiskt än vad du har gjort. Jag har kört BMW X5 M. Det är alltså värstingversionen av X5. Du vet ju vad jag tycker om den vanliga X5-an. Den har jag ju kört först det är ett par år sedan. Jag var i Kanada och körde den första gången. Och sen har jag kört den hemma med 3 liters dieselmotorn. Jag testade den som dragbil bland annat. Tycker att det är en grym SUV. Jättefin. De har hittat en sån här gyllene medelväg mellan komfort och lite ändå rappa vägegenskaper i den här bilen. Kanske skulle man önska sig ännu mer utrymme, men det är en jättefin SUV.
Den är väl lite kortare än XC90 och en Q7?
Ja, det är det.
Lite mindre, men den ser väldigt mycket mindre ut tycker jag.
Och därmed lite rappare i sitt beteende också, vilket gör att den är roligare att köra, helt klart. Och den här då som heter X5 M är ju betydligt roligare att köra. Och här har de ju den här 4,4 liters V8 som de använder till lite olika grejer. De har pimpat den med 2 rejäla turbosnurror så att vi pratar 575 hästar i bilen. Det är ju stört mycket.
Ja.
Och, vad var det nu? 0-100 på 4,2 sekunder. I en SUV som väger 2,4 ton. Det är ganska speciellt faktiskt.
Ja, jag vet inte hur passar det i Sverige liksom. Man ska väl egentligen ut och köra fortare och längre.
Alltså, passar det någonstans egentligen? Som jag skrev när jag skrev om den här bilen då, så skrev jag att den är förmodligen en av världens bästa bilar. För den kan jättemycket. Den klarar sig säkert bra i terrängen och den har förvånansvärt pigga egenskaper. De har liksom nästan lyckats trolla bort den här stora vikten så att man känner att det känns nästan som en sportbil att köra i vissa lägen. Men samtidigt så känns inte farten i bilen. Alltså, du var ju med när vi axlade en gång där. Det, är liksom, det kittlar ingenting i magen när man axlar med den där bilen. Även om man ser på hastighetsmätaren att man är långt över alla lagliga gränser väldigt, väldigt fort, så känns det inte. Nej. Och då frågar jag mig, vad är poängen? Och jag lyckas inte svara på den frågan själv.
Vad kostar det den?
Ja, den var inte så dyr. Bilen börjar på 1.152.000 tror jag. Jag tror att pressbilen med lite utrustning låg väl på 1,3 ungefär. Och det är ju naturligtvis stört mycket pengar. Det tycker jag.
Ja.
Hade jag haft så mycket pengar och behövde sportbilsegenskaper och jag ville ha en SUV, då hade jag köpt 2 bilar kan jag säga. Kanske en X5 och en, vad var det jag skrev i artikeln? En BMW M2.
Får man upp det på samma pengar?
Ja, det får ju det. Ja. Den börjar på runt 600 bara den där X5 med diesel i. Så den kostar 700 med utrustning. Så får du en M2 för en halv miljon. Du har pengar över.
Ja, det är lite bränsle.
Bilen är fantastisk, men jag förstår inte vad man ska ha den till. Nej. Riktigt.
Jag undrar hur länge sådana bilar kommer att byggas liksom. De kommer ju sälja såklart i Tyskland x antal tusen sådana.
Ja,
och motorn finns såklart.
Och USA kommer den ju att sälja. Men det är fortfarande ett stort folk jätteintresse för Bentley Bentayga till exempel. Mm. Och för Porsche.
Nej, men jag tänker just
Cayenne.
Jo, men de är ju bara dem. Men jag tänker att BMW liksom, när de börjar kapa i ändarna på modellutbudet. Mm. När de tycker att det där är för få. Mm. Men sen ska de ju ha någon som sticker ut också, som är liksom flaggskeppet som de visar upp. De säljer säkert ett antal andra X5 bara för att den här finns och folk har lagt märke till den.
Förmodligen.
Läst om den.
Förmodligen. Men de har förmodligen också riktigt bra marginaler på de här dyraste varianterna. Men titta på, kan de sälja i princip samma bil med en 3 liters diesel för 600 000? Så det är dubbelt så mycket då för att den här motorn ska sitta i. Det är klart att det är andra stötdämpare och sådana grejer. Men vi snackar ju ändå liksom 600 000 kronor extra för den här prestandan. Och det är ju helt bisarrt. Ja. Och sen vet jag inte.
Det kommer väl en dag när den motorn inte finns på hyllan eller då, plocka ner och sätta i.
Ja.
Om man inte har den till 7-serie eller 6-serie eller M5 eller något.
Precis. Men det kommer väl att bli till en början med någon slags hybridvariant då.
Mm.
Kanske till och med nästa X5M är en hybrid. Jag vet inte.
Det borde det vara. Ja. Det är som de har börjat nu verkligen gasa på hybridtekniken, BMW.
Ja, nej, men det är en fantastisk bil som låtsas vara en sportbil.
Men BMW har tappat i försäljning nu. De är ju omkörda av Mercedes i den här premiumkampen. Mm. Audi mot BMW mot Mercedes. Mercedes har gått förbi här. Ja. Kanske, eller ja, troligtvis blir största premiummärke igen efter, vad är det, drygt 11-12 års BMW i topp där.
Mm. Ja, men det har vi pratat om förut i vår podd, att det har hänt mycket med Mercedes.
Ja, och deras SUVar säljer jättebra i Kina och sådär. Så att det.
Ja, spännande. BMW kommer ju få ny konkurrens här från en tillverkare som anser sig vara premium nu. Jag tänker på Alfa Romeo.
Ja, Alfa Romeo, ska vi säga, sista, nionde och sista liv,
ja,
spelas ut nu.
Ja, det kanske är så.
Sergio Marchionne spelar ut sitt sista kort kanske. Det har vi sagt förut med Alfa Romeo, men de har ju då byggt en ny plattform.
Ja.
Och första bil är Giulia.
Precis. Alfa Romeo har väl liksom nästan legat för fäfot sedan Fiat tog över. Det var i mitten av 80-talet.
Ja, de har gjort tappra försök här och där. Med
det har dykt upp en och annan Fiat-chef som har sagt att nu ska vi ta tag i det här med Alfa Romeo. Men det har ändå blivit lite...
Giulietta var väl ett halvdant försök. Sådär.
Ja, 156an blev ju en hyfsad framgång i alla fall där på 90-talet. Men det var... kanske inte vad man egentligen tänker sig med en Alfa Romeo. Men nu har jag faktiskt varit iväg och kört den här Julien. Det var därför jag satt fast på Kastrup igår en stund. Och de har ju som mål att konkurrera med Audi, BMW och Mercedes. Det är ju deras.
Det här är alltså en BMW 5-serie.
En BMW 3-serie.
3-serie, okej. Okay.
Och de nämner BMW 3-serie hela tiden när de pratar om sin bil. Så att det är just 3-serien som de riktar in sig på. Och med Marchionne har ju sagt att när han började basunera ut att nu ska vi ta tag i Alfa Romeo på riktigt, så då har han ju pratat om att en Alfa Romeo ska vara vacker och åtråvärd, och den måste vara bakhjulsdriven och den måste vara rolig. Och då så är det den här bilen då som ska leva upp till hans ganska tuffa förväntningar. Och det är lite att bita i.
Är den vacker då, till att börja med?
Jag tycker att den är fantastisk snygg. Du har ju sett bilder på den.
Jag såg, men fronten måste man kanske vänja sig vid lite med deras stora...
Ja, när man ser den när man ser den komma forsande fram längs de italienska vägarna, så ser det ser ut som ett rovdjur som jagar den. Trots att jag själv satt i en Giulia så var det nästan så jag släppte förbi folk bakom. Nej, den är jättefin är den. Fantastiskt snygg. Sen har de också fått till inredningen på ett sätt som jag aldrig har sett i en Alfa tidigare. Den här är... nästan premiumklass.
Vad var det de för väg då? Pekskärm eller kontroll i mitten?
Ja, men de har sån där litet vred i mitten som alla de här tyskarna har haft jättelänge. Sen var det en ganska, kan säga så här, kvaliteten på den här skärmen kändes väl kanske inte riktigt top of the line. Men i övrigt så var det en jättefin bil inuti. Jag kan väl gnälla lite på att det knirrade och knarrade lite här och där så där om inredningen, men
på tal om bildskärm, det kommer ju bli en stor skillnad tror jag mellan bilar i framtiden. Alltså hur snabb skärmen är och hur bra upplösningen är.
Ja, men det är det redan. Du sätter dig i en bil med en riktigt bra skärm, då känns det direkt att det är skillnad. Sätt dig i en Mersa E-klass nu till exempel. Eller?
Ja, jag har tjatat om reglage och knappar förr eller liksom skinnklädsel, så kommer man, vad är det för skärm? Hur snabb är den? Hur stor är den?
Precis.
Hur bra ser man på den?
Mm. Men nu är det ju inte skärmen som Alfa tänker sig att konkurrera med BMW med i första hand, utan det är ju körglädje som är grejen. Och den här Alfa Giulia är fantastiskt rolig att köra. När jag går med iväg där, vi åkte till FCA, alltså Fiat Chrysler gruppens testanläggning Balocco. Det har du varit, va?
Ja, det har varit där med olika bilar.
Ja,
man skrattar bara efter Lise.
Det brukar vara ett äventyr när man kommer dit. Men, vad skulle jag säga nu? Jo, men kom dit och fick bilar och skulle ut och köra. Och jag började nästan skratta när jag kände hur kvickstyr den här bilen var. Det var som en Porsche Boxster. Så snabb är den i styrningen.
Ja, vad var det för, har de gjort något speciellt? Eller?
Nej, alltså de har helt enkelt bara byggt. Det är konventionell teknik. Och de har valt att ha väldigt kort styrutslag för att man ska få den här känslan i bilen. Så har de lyckats få till väldigt bra grepp i framvagnen också. Och den här kombinationen blir ju jättekul. Att du har en kvick styrning och bra grepp i framänden. Det blir roligt, oavsett vilken motor man kör. Mm. Vi börjar ju köra 200 hästars bensinare som... jag tycker passade bilen bäst. Den var lite lagom varvvillig så där, som man tänker sig att det ska vara på en Alfa Romeo. Och så fanns det också en 2,2 liters diesel på 180 hästar som jag körde. Jättefin motor. Naturligtvis förväntar de sig att den ska bli storsäljaren här i Sverige. Var det 180 hästar, 450 newton och 4,2 liter per 10 mils blandad körning. Det är ju rätt okej faktiskt.
Men är motorn, den här finns i andra...
Ja, den finns ju hur mycket som helst. Ja. Sen så fick jag ju faktiskt smaka lite grann på ytterligare en motor. Och det är den helt nyutvecklade V6-an på 2,9 liter som sitter i den här Quadrifoglio-varianten. Alltså motsvarigheten till BMW M3, kan man säga. Bara att den här är starkare än vad M3 är. Här är 510 hästar i den där lilla bilen.
Det var den som de visade förra sommaren, ja. Som första Julia av alla liksom.
Mm. Och,
det var några som körde den då faktiskt.
Ja, lyckliga dem, för det är ganska kul att köra den faktiskt. Men att de visar den först är inte bara för att väcka uppmärksamhet, utan faktiskt den bilen som fanns först. Mm.
De var väl lite försenade, eller väldigt mycket försenade, något halvår försenade med produktionsstarten. Mm. Ryktade som problem där.
Mm. Ja, det har varit liksom rena Villa Västern där, som jag förstår det. Jag återkommer till det snart. En spännande grej är att de har valt, det första de byggde var prestandaversionen av bilen. De började så att säga med sin BMW M3, så byggde de den till de var nöjda med den. Och sen byggde de standardbilarna utifrån den. Inte tvärtom, som jag tror är betydligt vanligare, att man bygger en standardbil och sen så vässar man till den. Och det gjorde de väl för att de ville ha de här pigga styregenskaperna och allt det där i alla bilar i serien så att säga. Och de har verkligen gått all in på det här. De har lyft över de duktigaste motorbyggarna från Ferrari. Jag satt och snackade en stund med en kille som har byggt en motor till Ferrari F430 till exempel, varit inblandad i 458 och sådär. Han hade blivit överlyft till Alfa Romeo för att liksom, det här måste vi få till på riktigt så att säga. Så det är massa Ferrari know-how i den där bilen.
Och den ska bli... Som sagt, alla möjliga bilar. Det ska bli SUV på den plattformen.
Ja, och det ska bli en 5-serieutmanare. Vill de ju ha så snart som möjligt.
De ska göra en större utdragen variant på samma teknik.
Mm. Och där är ju också det här att de börjar med den minsta bilen. Det är ju precis som Volvo har berättat för oss att de tänkte med SPA-plattformen. Att man börjar med den minsta bilen och sen så är det lättare att skala uppåt. Bara att Volvo valde att inte lansera sin lilla version först. De
valde att göra andra hållet till själva lanseringen.
Ja. Han är väl nya S60 kommer sen. Då har ju den stått i 5 år i ladorna där.
Men räcker det till? Alltså räcker den här tekniska plattformen till att leva och ta fram så många modeller? Är den så pass modern? Liksom? För det går ju fort nu med internetanslutning och pekskärmar. Och
ja, men den, sånt kan de ju alltid hänga på i
kameror, radar. Alltså
det finns kamera, det finns radar på bilen. Det finns autobromssystem som jag tack och lov inte testade ordentligt. Men den känner igen fotgängare enligt Alfa Romeo. Att de har lite sådana där
grejer. Det finns ju ett Euro NCAP-krav nu på hur de här ska se till. Och det märker man att alla försöker leva upp till just den tekniken. Ja.
Och köra bilen, det känns modernt och bra på alla sätt och vis. Sen så saknar de ju en sak. Det är ju att de inte har någon elektrificering. De har ingen elektrisk lina på något sätt. Nej. Ingen hybrid och ingen eltanke. De kommunicerar ingenting kring det heller.
Nej.
Och det kan man ju naturligtvis ha synpunkter på. Men om man känner på kvalitetskänsla och hur bilen beter sig och så, då är de någonting riktigt på spåret. Mm. Och det kanske är så här att den här bilen kommer att rädda Alfa Romeo. Kanske. Sen är det ju det här lilla med Alfas kvalitetsrykte. Mm. Det är inte frågan om att bygga en bra bil. Det är inte där matchen står för dem. Utan matchen är ju att de ska kunna bevisa att de håller samma kvalitet som sina konkurrenter. Alltså, som nu väljer de ju de tuffaste i världen. Mm. Audi, BMW, Mercedes. Det kommer vi få vänta några år och se vad som händer. När jag körde testbilen så kommer vi Ja, vi körde en halvtimme, sen så började det blinka en massa felmeddelanden i bilen. Och det är naturligtvis bara en olycklig timing där, men det lämnar ju en sur eftersmak.
Ja, nej, det håller ju som sagt inte i. Och det är väl där det har gått snett tidigare också. Mm. De har ju kanske gjort en enstaka bra bilar och sen har den liksom inte riktigt gått hela vägen.
Mm.
Det är en sak att göra en eller ett par tusen bra och en annan sak att göra 300 000 bra bilar.
Mm.
Ja. Ja, en annan då som, om man backar bandet en 5-6 år så började ju Volvo utveckla sin nya plattform. Kanske ungefär samtidigt som Alfa Romeo började fundera på sina nya bilar.
Pratar du om SPA-plattformen?
Nej, då pratar jag om den här CMA-plattformen.
CMA-plattformen är du på?
Ja. Nej, nu har de väl kanske inte hållit på så länge med den plattformen egentligen. Men ska man börja från början så var det ju ett... det egentligen började ju med att Volvo ville få till ett samarbete med någon annan tillverkare om en ny plattform. Det var ju några år sedan när vi skrev en del om det, att de letade efter partners och så. Mm. Sen hittade de ingen, eller de hittade en väldigt nära, alltså Geely, sitt koncernsyskon som ville vara med och utveckla den här och betala för den nya plattformen.
Men tror du verkligen att det var så sent det beslutet kom? Jag tror att det där har varit med sen allra första början. Sen innan man började med SPA.
De ville ju ändå hitta andra partners där ett tag liksom. Mm. Mm. Det var ju rätt officiellt att de funderade och ville dela utvecklingskostnaderna så.
Mm.
Nu skapade de då ett gemensamt bolag, CEVT, satte det i Göteborg och satte igång och utvecklade den här plattformen, CMA. Den är nu klar och det var den de visade i veckan.
Får jag gissa vad det betyder? Compact?
Nej, det sa de faktiskt inte vad det betyder.
Compact Module Architecture, ja, kan det vara så?
Ja, exakt. Den ska då bli grunden för nya 40-serien och grunden till Geelys nya bilmärke som kommer så småningom.
Mm.
Som vi vet väldigt lite om men som det viskas mycket om.
Som vi inte ska kalla för Volvos nya bilmärke.
Nej, men nu var det lite, när jag skrev det och sa att Volvo har ju haft väldigt stort inflytande på den här plattformen. Så sa de att nej, det var två partner och alla har haft lika mycket att bestämma. Men nu bekräftade ju Volvos vd Håkan Samuelsson att Volvo har ju typ bestämt hur det ska se ut.
Ja, men det är väl klart att det är de som har byggt den. Det är de som har kunskapen.
Ja, precis. Ja. Ja, men han menade att det här är ingen kompromiss nu, utan det här är liksom, för första gången har Volvo en egen småbil.
Mm.
Man har haft samarbete med Mitsubishi och man har haft samarbete med Ford genom åren och man har fått ta hänsyn till det ena och det andra och tredje.
Mm.
Men nu har man inte tagit hänsyn. Nu har man gjort grundjobbet själva.
Mm.
Och då tycker de att för första gången så kan vi med gott samvete säga att det här är en småbil från Volvo.
Du glömde DAF också.
Ja, ja, den var fin.
Mm.
Och då visar man upp plattformen framförallt, och då kan man säga hur kul det är att se en plattform, men man ser ju vissa tendenser, bland annat så pratar man väldigt mycket om laddhybridversion. Pratade mycket om elbil, ren elbil alltså, och de visade också upp var man har lagt batteriet ligger då i botten i golvet, inte ända ut i kanten som vissa andra har gjort, utan en bit in, men i golvet och där bränsletanken vanligtvis ligger, så att det blir som ett brett T, hela batteripaketet.
Okay.
Och problemet med batteri kontra räckvidd är ju då, har inte så mycket med vikt att göra, utan på en sån här liten bil så handlar det mycket om utrymme. Hur mycket batterier får man plats med?
Mm.
Och då har man fått plats med batterier till 35 mils räckvidd ungefär.
Mm.
Och man kan tänka sig att den elbilen då skulle kunna vara klar 2019 kanske. Håkan Samuelsson fick frågan där om han tror att den här bilen kommer att vara före Tesla Model 3 ute på marknaden, och han log väl lite men ville inte riktigt gå in och säga, lova att han skulle vara före eller så, men han konstaterade att Tesla kanske har en historia av att det var lite långsammare än vad de säger.
Det var ju en massa människor som har avbokat sina Tesla 3, läste jag.
Ja, massa vet jag kanske inte. Det är så hårdraget, men några tusen.
Några tusen alltså. Ja.
Det man ska komma ihåg med om man pratar elbil till att börja med, vilket var lite, det blev lite rörigt där på under intervjuerna och så, det är ju att den första elbilen från Volvo ska ju byggas på SPA-plattformen och blir alltså typ 60-seriestorlek. Mm. Och ska ju komma 2018 som vi har skrivit om tidigare. Mm. Så det här, den elbil man pratar om här på 40-serien, den är ju ett år senare. Mm. Men det kanske intressanta var att de rullade ju fram två konceptbilar. En som heter 40.1 och en som heter 40.2.
Kreativt.
Ja. Mm. 40.1 var då det som kommer att bli nya XC40. Mm. Och deras projektledare Björn Anvall som pratade där från scenen pratade jag med lite så här på tur man hand, en kortis, och han bekräftade väl att den bilen som vi kommer att få se som färdig XC40 är väldigt, väldigt lik den här konceptbilen. Mm. Det kommer inte bli några som helst designförändringar.
Förutom backspelarna?
Ja, kanske backspelarna. Insidan fick vi inte se alls. På det här, men det kommer ju vara samma stuk som 90-serien. Exakt. Samma bildskärm, samma allt. Mm. Så det har de, det
är lika Scandinavian.
Carry over, som Håkan Samuelsson sa. De tar ju med sig allt. Det är samma säkerhetsteknik, det är exakt samma upplägg. Mm. Liksom. Connectivity, alltså anslutning mot internet. Allt, appar, allt blir på samma sätt. Mm. Den andra bilen, 40.2, var ju något som man kan likna vid en 3-serie GT. Alltså lite högre bak och lite annat stuk på.
Fast mindre?
Mindre än 3-serie GT.
Ja, var det inte det?
Nå, kanske. Den var inte riktigt färdig, men där skulle man då bestämma sig rätt så nu, inom kort. Mm. Om bilen efter XC40 kommer att vara en ren V40, alltså en kombi eller något annat. Mm. Och vad den då ska heta har man inte bestämt. Däremot så visade man att det kommer ingen ren sedanmodell. Det kommer alltså ingen S40. Nu kanske den här nya kommer heta någonting med S i alla fall. Eller? Men det kommer liksom ingen liten sedan. Den har de plockat bort. Mm. Och Håkan Samuelsson gillade just den här 40.2-varianten. Det stuket var hans favorit.
Kanske kan heta GT40 då?
Ja.
Känner vi igen från Ford?
Ja, precis. Nej, men det var liksom intressant trend. Det var väldigt mycket elsnack. Mm. På alla sätt. Bara framhöll det hela tiden.
Ja, jag tycker det är länge sedan man hörde dem prata om några nya säkerhetsfeatures. Har de pratat färdigt om det eller?
Nej, har de nog kanske pratat färdigt om, men det är ju självkörande som de räknar med kommer in mer och mer. Deras autopilot-variant liksom.
Och det kommer också i 40-serien? Kan man?
Så det är ju säkerhet och el och själv eller anslut till internet, connectivity. Mm. Det var liksom ledorden. Mm. Sen får vi se då när första bil som jag tror kommer vara klar och äger XC40 kommer kanske sitta i hösten. Produktionsstart nästa år. Försäljningsstart nästa år någon gång. Nästa sommar säkert. Mm. Du har ju sett bilder, vad gillar du? XC40?
Alltså jag tycker nästan att det såg ut som en konceptbil.
Alltså att den är väldigt annorlunda.
Att den är väldigt nära som den kommer att se ut. Det förvånar mig faktiskt. För jag trodde att den skulle komma att se lite mesigare ut faktiskt. Men jag tycker att den ser bra ut.
Mm. Det är väldigt fyrkantig. Och...
Ja.
De har ju fått till den här lilla stuket på bakluckan som finns i V90 och så också.
Men är den lika vad ska jag säga, lika böjd eller lika vinklad som på V90?
Nej, det är väl en annan, men det är åt det hållet. Det är inte rak baklucka liksom.
Den är så. Det är inte Jeep Renegade typ.
Nej, inte riktigt. Det jag såg en tidig variant på den här, då var den, vad jag minns, så var den mer kantig bak också då liksom. Men det är väldigt mycket plåt bakom så här.
Det där kantiga bak är ju bra för utrymmen. Ja. Om man har de här vinklade bakluckorna så blir det ju lätt lite trångt både förpackningen och huvuden i baksätet och så. Ja. Ja, en kompromiss såklart. Måste göra.
Men de var ju tydliga med att de ville göra något helt annat. Ja. Men det går inte att komma med en vanlig mesig S40 och tro att man ska sälja, utan det måste till något specifikt. Det finns ju hur många konkurrenter som helst där. Mm. Mm. Och så de måste gå en egen väg liksom, även med designen.
Men pratade de om fyrhjulsdrift på de här bilarna också?
Nej,
det
pratade
de inte
om. Det var inte så detaljerat.
Men det kan vi bara förutsätta, eller?
Ja.
Men du...
Han har visat ganska gott humör. Stort självförtroende.
Ja, men det har de ju...
Pratar mycket näthandel också, att de tror att det går mot att man kommer att beställa och specificera sin bil på nätet och sen kommer man att välja ett utskeppningsställe. Mm-hmm. Återförsäljarna får hålla till goda med att skeppa nya bilar och ta hand om service och begagnat. Tesla pratas det mycket om såklart, och Model 3 är framgången med dem, och de har så många orders trots att bilen inte är klar.
De har ju sin egen erfarenhet av XC90.
Precis, de nämnde ju det, att de sålde ju då 50 000 XC90 utan att bilen fanns. Men som de påtalade så, deras bil var ju klar, skillnad från Tesla. Men de tyckte att det var ju en bra variant. Ja, absolut. Det skulle de gärna göra igen på något sätt.
Ja, det är väl fantastiskt att få in lite pengar också.
Få in
kanske.
Lite pengar, och de fick då fingervisning om vad kunderna är intresserade av. Och sen, som jag tänker, att om man spesar och beställer sin bil hos Volvo direkt på nätet, så får de ju snabbt indikationer på vilken utrustningsnivå, vilken färg, vilken klädsel, vilken skärm är mest populär, och de kan snabbt styra då mot underleverantör att vi måste ha fler skinnklädslar från Skottland liksom. Köp några fler kor och se till att det
stackars
finns. För där gjorde de ju en miss på XC90. Man var ju för mesig i sin spes liksom mot underleverantören. Tänkte att man skulle sälja
sneak-varianter,
och det gjorde man ju inte, så det är dyra bilar.
Alla vill ju ha fullutrustat.
Ja. Så där kan jag tänka mig att de kommer bara älska att få ännu mer kontroll över utrustningsalternativ om de kan ta det direkt, inte via återförsäljaren. Och som Håkan sa där under intervjun, det är ju lättare att hålla olika varianter och utrustningspaket aktuellt på en hemsida än att lära en hel återförsäljarorganisation att nu går det att spesa den så här, och nu kommer den med den, nu kommer den fyrhjulsdrift med de här hjulen eller.
Sen har du ju en kostnad med de här återförsäljarna. De vill ju naturligtvis inte sälja Volvo-bilar gratis.
Nej, precis.
Det, ja.
Men sen kan man ju tänka, vad händer med de här jättestora bilhallarna? Finns de om 5 år med jättemånga bilar stående? Nya bilar. Och det blir utskeppningsställen.
Ja, men jag tror ju fortfarande att det är en bit.
Envis tror på återförsäljare.
Ja, jag tror ju det. Eftersom att man i undersökning till undersökning ser att de bilarna som finns representerade på orten hos den lokala handlaren, de tenderar till att ligga bra till i försäljningen lokalt. Så där att man, om man känner till Berggrens bil i Karlskoga, där har vi ju alltid köpt bil i vår familj. Då, om han plötsligt börjar sälja Subaru, då köper man ju en Subaru liksom. Ja, nu är det Perså som är det. Ja, men köper vi Perså.
Ja.
Det är lite så.
Lite så är det. Men det är mycket på gång i alla fall på den kanten. Och det är ju, var ju nytt hos Volvo att de så öppet pratar om den trenden och öppet pratar om elbilar och elektrifiering. De har ju bestämt väg där. Och det erkände Håkan Samuelsson att vi har ju, om vi förut har haft lite avvaktande inställning och tänkt att det där ska vi titta närmare på, vi får se åt vilket håll det går, och så har de nu så här tydligt bestämt, det här är det vi ska göra. Det är inte bränsleceller, det är inte etanol, det är inte en gas. Det kanske kommer, det är också så småningom som varianten, men det är el de ser framför sig.
Det är ju spännande, för det finns ju andra betydligt större tillverkare som nu börjar tänka sig att de ska gå ifrån det här med hybrider och sånt där. Jag tänker på Toyota.
De tror ju inte på batteribilar.
Nej, de gör ju inte det. De tror ju på sin Mirai, sin bränslecellsbil. Ja, nej, spännande. Spännande. Du har ju tittat ganska långt in i framtiden här nu på Volvo. Det är ju flera år bort, de här 40 bilarna. Det är någonting som händer mycket närmare i tid som kanske är ännu intressantare.
Ja, jag skrev en text som kommer i tidningen imorgon om att det är ju om en dryg vecka det verkligen är allvar för Volvo. Det är då testkörningarna på nya S90 V90 inleds. Och de har valt att hålla till i Spanien. Estepona, alltså södra Spanien, Malaga-området.
Och med tanke på att jag inte ska dit så gissar jag att du ska det.
Ja,
ja.
Årets Biljury är inbjuden att vara där en dag före alla andra. Så att om vi lyckas bra så ska ni få läsa allra första testet av nya V90. Allra först på vår hemsida. Så det ser vi fram emot. Jag har ju kört S90 på snö, men det ska bli kul att se hur den uppträder på asfalt. Det ska väl inte vara några överraskningar, men det finns ju alltid ett moment där om den är för bullrig kanske, hur de har löst ljudisoleringen med en annan typ av kupé jämfört med X90. Om motorerna är liksom vältrimmade till den storleken på bil, om den upplevs lång och klumpig kanske.
Den väger ju mindre än X90.
Ja, precis.
Det kommer ju...
Känner man att man släpar på en lång bil eller funkar den bra liksom? Så det finns väl några frågetecken och det ska bli spännande att se hur de får till. Eller finns det till och med någon nyhet kanske?
Vem vet? Jag ska läsa med stort intresse i alla fall.
Ja, vi ska hålla på där i en och en halv dag ungefär. Jag har bokat några spännande intervjuer också så vi ska kunna komma hela det här 90-projektet ännu lite närmare. Få veta mer om hur de tänker sig. Sen är det kul med att de har väl öppet nu nästan sagt att de vill göra någon slags häftigare bil på 90-plattformen.
Just det.
Nästa P1800.
Ja, just det. P1800 som någon kallade den. Ja. Men det har de ju pratat om rätt länge. Peter Mertens, han är väl...
Utvecklingschef.
Han sa ju det till oss redan för ett par år sedan att men först måste vi ta hand om det befintliga modellprogrammet. Sen ska vi börja titta på sexigare bilar, som han uttryckte det.
De går ju ut på finansmarknaden och vill få in ungefär 5 miljarder. Man kan ju tänka sig att det är till en sån bil kanske. Och till lite annat. Sen pratar de ju om fabriken i Göteborg lär ju få fullt ös. De väntar att de ska kunna bygga 220 000 bilar i år, vilket skulle vara all time high för den fabriken. Men de ska upp i 300 000 bil per år. Det är liksom, kapaciteten för fabriken är 300 000.
Då är det nästa problem. Det ligger ju på max när det gäller motorfabriken.
Ja, det är max lite överallt, men de har tydligen de skift igång som de ska igång. De har de människor som de ska ha på plats. Så att det är med intrimning av, som jag förstod det, material, rätt sak på rätt ställe. I rätt tid så ska det gå snabbt. Och även, de ska ju få ta över hela 90-serien från Belgien ska inte bygga några 90-bilar. Och de ska ju hålla 40-serien. Så jag vet inte hur fördelningen på 60-serien blir framöver.
Har de ännu berättat vad de tänker bygga i South Carolina?
Nej. Den fabriken är väl klar kanske 18. De ska ju bygga 90-bilar i Kina. Jag förstod. Men det handlar liksom om kinesiska bil. Alltså de ska säljas där också.
Så jättelånga bilar.
Det kommer inte att lätta på trycket som de uttryckte. De ska upp i 800 000 från 500. Så alltså det blir, de behöver den här kapacitetsökningen i Göteborg och USA då. Det är väl 100 000 drygt va, i USA, eller är det 200 000 bilar? 200 000 är väl en lagom nivå, har jag förstått, på en bilfabrik. På de här minsta, och så kanske det går upp till 300.
Så i Kina måste de ju bygga alla modeller de ska sälja i princip på grund av import, tullar och grejer.
En intressant detalj var att den trecylindriga motorn skulle byggas i Kina, och den kommer att sitta i laddhybriden på 40-serien. Och då verkar det som att de ska skicka den hit.
Jaså. Ja, det är ju fullt i Skövde, så vet jag förstår.
Ja, så då, den trecylindriga motorn ska, som sagt, då byggas i Kina och skickas tillbaka, som det verkar.
Ja, spännande.
De ville inte säga om de skulle bygga 40 bilar i Kina.
Nej.
Vill de inte kommunicera än, kanske, men det får de se. Men fabriken i USA kan inte vara... Vad är det, 2018 den ska öppna?
Ja, jag vet inte.
Vi får åka dit och titta.
Ja, det måste vi göra faktiskt.
Så det händer i typ nästa vecka ska jag på en spännande uppdrag på Volvo lastbilar på tisdag. Annars så är nästa anhalt då Spanien och
mycket E90. Volvo här.
Ja,
mycket Volvo. Jag ska också ut på lite roligheter nästa vecka. Jag ska åka och köra en bil som jag inte får berätta vilken det är ännu.
Just det, den bilen.
Som jag faktiskt redan har kört under vintertest. Jag hoppas att nästa podcast får jag äntligen berätta om den här bilen. så spännande är det inte som det kan verka, men det ska bli roligt.
Det är från ett märke som precis har köpt in sig ett annat märke.
Ja, kan man säga. Mm. Och som skvallrade lite på det där märket först om någon CO2-grej, vad det nu handlar om. Ja, jag ska faktiskt först åka till München på tisdag och där ska jag få titta på lite uppdaterade A3-or. Köra Audi RS3 hoppas jag på. Sen så åker jag därifrån till London då jag då ska få bekanta mig igen med den här bilen som jag träffade på i norra Finland i vintras här.
Vi ska också passa på att göra lite reklam för oss själva. Vi har ju gjort ett bil-tv-test. Vi kallar det så. Ja, hologram kanske det tar i, men en liten duell.
Ja.
Med två väldigt aktuella och roliga små suvar.
Ja.
Har vi ute och lekt i en grusgrop eller stengrop.
Ja, gubbar leker med bilar. Ja.
Så den lilla testet eller duellen ska ni titta till på vår hemsida. Och det kommer ännu mer tv, rörliga bilder. Det kommer rörliga bilder på lite privat leasingtips och det kommer lite andra saker där. Biltester med bilar som rör på sig också.
Mm. Ja, planen var ju att vi skulle göra ett riktigt kul test nu.
Ja, vi skulle ha spelat in ett annat test här med en Ford Focus RS i torsdags. Mm. Men den bilen var okörbar redan i tisdags. Sedan några vänner på Ford hade testat den där lite väl mycket och landat på en åker. Så nu blev den okörbar som sagt.
Mm.
Men det hoppas vi kan återkomma till.
Mm. Det var ändå skönt att det inte var vi som satte den på en åker.
Ja.
Nej, men mer tv.
Mer tv och det dyker som sagt upp på vår hemsida.
Mm. Ska vi säga så?
Ja, nu ska vi åka och byta bil.
Ja, vad härligt. Mm. Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.